Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Välkommen till En timme med, där jag, Samia Tigeltia, träffar människor som inspirerar mig, som berättar om sina karriärresor, pratar självutveckling och hur de har kommit dit de är idag.
I dagens avsnitt så träffar jag Daniel Redgert för andra gången i podden. Daniel startade ju byrån Redgert Konst för några år sedan och det har vuxit sjukt snabbt. Har kontor i Stockholm, London, numera även Berlin och säkerligen många fler inom kort. Man läser rubriker som att intäkterna växte över 100%. Och ja, det har hänt en del sedan han var med senast. Och jag vill gå in på, vad är det som har hänt? Hur ser Daniel på saker och företagande och livet nu jämfört med då? Vad är det som driver honom? Vilka lärdomar har han tagit med sig? Och vad är planerna framåt?
Hej!
Hej tjejen!
Hur mår du?
Jag mår så bra så.
Du är ju med en andra gång.
Är jag den första som är med två gånger?
Ja.
Wow. Vilken ära.
Ja. Eller nej, det är du och Louise kom jag på.
Louise.
Louise Lundberg, men hon hade ju två olika ämnen. Mm. Och du har ju din resa.
Samma. Ständiga, trötta gamla resa.
Nej, det är den inte. Det går bra nu.
Ja, det går jättebra.
Är du för första gången nöjd och lite tillfreds?
Alltså, det är ju någonting med att bli äldre. Känner sig lite lugnare.
Ja.
Eller jag vet inte om det har med åldern att göra eller att man har känt att man har kommit över ett visst stadie, liksom i mitt fall företagsmässigt, man känner sig, men nu är det svårt för det att gå åt helvete.
Ja.
Förstår du, det känns stabilt.
Ja.
Och då känns det som att man har en bra plattform att växa ifrån. Ja, det är högst osannolikt att hela bolaget skulle gå i konkurs.
Ja, precis.
Typ om ett år. Men det kanske inte var lika självklart när vi pratade sist.
Men alltså, hur har du gjort att det har blivit så stabilt?
Vi har ganska liksom sunda finanser. Ja. Det är ju liksom det första, att vi är ett företag som faktiskt tjänar lite pengar också, vilket är skönt i svaja tider framförallt, så man vet att man kan betala löner ett tag till.
Mm.
Sen skulle jag säga att det är att vi har diversifierat verksamheten, så det är liksom inte bara det ena eller det andra. Om vi bara hade varit en PR-byrå eller bara en performance marketing-byrå eller bara en influencer marketing agency, då hade det varit läskigare, eftersom att det kan ju svänga i vad bolagen vill ha och vad de är rädda att betala för. Nu har ju vi så många olika ben att om något inte funkar lika bra, då kan vi satsa mer på något annat.
Men du sa också så här, nu har ni råd att betala löner och att det är lite mer lönsamt. Är du duktig på att ta betalt?
Ja, alltså jag skulle inte säga att vi, jag tror inte vi har några överpriser. Jag tror inte vi är dyrast i branschen, men vi är inte billigast i branschen heller. Så jag tror absolut att vi är bra på att ta betalt. Vi tar ju bättre betalt nu än första året när det var så här: kan vi få 1000 kronor så kan vi jobba dag och natt i ett år. Då var vi ju liksom jätteglada för allt, vilket vi fortfarande är. Och en stor del av vår verksamhet är ju så här, korta projekt som kommer in snabbt med bolag som kanske inte har världens bästa finanser, eftersom att man är ny på marknaden. Men då kanske vi tror mer på liksom entreprenören och idén och är redo att gör den chansningen i hopp om att det kommer bli så stort som vi tror och som entreprenören i fråga tror.
Jag fattar. Och jag menar, det har ju gått bra och som du säger, man måste ju våga ta betalt men också leverera. Började det allting någonstans med Eldorado eller vad var första liksom stora, alltså där du bara så här, nu började flyga?
Ja, men första som vi fick recognition för var ju absolut Eldorado. Det var ju att vi fick göra de här klädkollektionerna.
Ja.
Som än idag lever vidare. Och nu släppte vi nyligen ett samarbete Moana. Och vi gjorde en Dramaten-väska. Eller inte, jag kan absolut inte ta åt mig äran. Utan det var mina kära kollegor. Som fick jättemycket medial spridning. Och får fortfarande. Så absolut Eldorado. Det är också ett välkänt varumärke. Och det är klart att det är lite extra kul att kunna berätta om ett projekt när då den jag berättar för också känner till varumärket från början.
Mm, såklart. Och som du sa, alltså det du har varit, eller du och ditt team måste man ju ändå säga nu, har varit duktiga på är alltså att hitta möjligheter där kunden frågar och typ breddat byråns utbud.
Precis, alltså man märker ju saker inte lika svart eller vitt längre. Jag menar bara, vi är väldigt entreprenöriella själva och bygger hela tiden. Och är ganska bra på att ta det någon säger och sen göra vår egen lilla tolkning av det. Om någon kommer till oss och efterfrågar PR-tjänster, då är vi ganska snabba med att fråga, men varför behöver ni PR? Och i PR i vår värld så är det oftast att få in pressklipp, typ, alltså synas i traditionell media. Och då kanske de säger, men vi måste sälja slut på de här plaggen som vi har överproducerat. Och då är vi så här, men det är inte PR ni ska göra då. Då ska ni göra performance marketing, alltså digital marknadsföring på Facebook och Insta. Ni ska göra influencer marketing, ni kanske gör live shopping. Alltså ni, allt utom PR. För en liksom artikel i den här tidningen kommer inte hjälpa er sälja slut på de här leggingsarna. Eller vad det kan vara. Och sen på samma sätt som om någon då kanske kommer till oss och säger, vi vill göra influencer marketing. Och då säger vi, varför det? Då säger de, för att vi måste visa att vi är typ på hugget gentemot våra investerare. För det är influencers, det är det man ska göra idag. Mm. Jag bara, men om ni ska liksom försöka swoosha och visa framfötterna inför era investerare, då ska ni snarare vara med i Forbes eller Business Insider. Och då har de, okej, kan vi vara det? Och på så sätt har ju vi då hjälpt kunden, vi har skapat faktisk nytta och liksom kundvärde, och sen har vi också på så sätt kunnat möjliggöra att hur vi växer vår verksamhet åt vilka olika riktningar.
Fattar, och det har ni gjort bra. Jag menar, jag har ju jobbat med dig både som kund och varit din vän och liksom sett från olika håll, och du är ju extremt bra på att hitta möjligheter snabbt. Alltså frågar man dig, jag menar, har du tips på en person att anställa? Du bara så här, men det kostar. Alltså så här, det är bra för att du har ju lärt dig att ta betalt av din tid och pengar.
Ja just det, var det när vi jobbade tillsammans nu och jag bara, gud, det är så många som frågar om vi har bra marknadschefer typ, eller vad fan det nu kan vara.
Ja. Fast det var när jag och Sara hade möte med dig via Naked.
Just det,
ja. Du bara, men vi behöver någon sån här. Du bara, ja, det kostar liksom.
Jo, men jag tror att det var där det var första gången, för att precis så, för att det finns ju en handfull duktiga människor till varje position där och då. Mm. Alltså, och det finns många bolag som behöver nyckelkompetensen. Och precis när, jag tror att det var när ni frågade, så jag var så här bara, men gud, det är ju faktiskt 5 olika företag som har frågat om samma person nu. Vem ska ge personen till? Och då är det ju så här, ja men vem betalar? Alltså ja. Lite så, och för då börjar jag tänka på, men en rekryteringsbyrå hade väl tagit betalt? Och varför kan inte vi vara en rekryteringsbyrå då? Ja. För vi gör ju det. Så tror jag att ni inte ville betala i alla fall.
Men tror du det är dumt att ha för många ben?
Nej, för att, eller så här, det är klart att om benen är för olika att det blir komplext. Om vi ska hålla på och jobba med fastigheter och rekrytering och något annat, så är ju det komplext. Jag säger inte att det är omöjligt, men det är komplext. Jag tror att vi har ju på olika, alltså vi har ju olika ben, men det är fortfarande en och samma resa som ett företag är ute på, och vi hjälper företaget att fylla i med kompetens där de kanske inte hinner rekrytera själva eller har förmågan eller vill ta ett long term commitment. Så vi kan ju komma in lite här och var när det behövs. Och det är ju också väldigt smart affärsmässigt. För det gör ju att ett företag kommer ju alltid ha olika behov. Mm. Men oftast inte samma behov. Vilket gör att om man bara hade varit en av sakerna, då hade man kanske haft ett retainer-avtal på 6 månader med en kund. Och sen så hade de behövt någon mer PR. Mm. Då hade de gått vidare och letat efter en annan byrå som gör det de behöver där och då. Vilket kanske är en contentproduktion. Men då kan ju vi bara, men gud, skit i PR-en. men via content, och så håller vi kunder då inom företaget.
Smart. Och hur håller ni, behåller ni dem? Alltså obviously att göra dem nöjda, såklart. Men är ni väldigt måna om det?
Ja, så hygienen är ju att göra alla nöjda, såklart. Annars så kommer man ingenstans. Men sen tror jag också, alla beställare har ju så jävla mycket att tänka på hela tiden. Det är ju jobbigt att liksom hitta en byrå, ge någon förtroende. Kommer funka, kommer inte funka. Det är ju liksom mycket som rör sig i huvudet. Och om man då har en partner som man har betrott och tycker är duktig, då är det ju större sannolikhet att man kommer köra vidare med den än att testa ett oprövat kort.
Mm.
För det kommer ta massa tid och resurser och kan bli fel.
Och jag minns att du var ju ganska tidig med att bygga ett drömteam. Liksom så. Du var, för jag minns när du var nystartad och du började anställa ganska snabbt.
Mm.
Och jag minns att det snackades lite bland branschkollegor. Bara, hur har han råd? Det kostar ju så mycket att vara anställda. Hur fan, liksom, hur har du vuxit så snabbt? Och hur viktigt har det varit med att hitta rätt anställda? Och hur hittar man dem?
Jag tror att när man jobbar med PR, och det vet ju du också, att så här, man har ju ett ganska rikt socialt liv. Man träffar ju väldigt många människor. Kunder, bekanta, för detta kollegor och så vidare. Så samlar man ju på sitt gäng som man vet är bra. Så när tillfället väl ges, då ska man inte vara rädd att rekrytera dem. Även om det kanske inte är att bolaget är tillräckligt moget än. Men då går man ju miste om liksom de bästa personerna. Och med de bästa personerna så kommer oftast business. För att vem vill inte använda sig av den bästa IR-konsulten eller PR-konsulten eller performance marketing-personen eller invest, alltså man vill ju ha den bästa.
Mm.
Så business kommer ju oftast med människorna också. Så, men i början så var det ju absolut några kunder som kanske betalade lite mer än vad de fick tillbaka.
Mm.
Och kanske framförallt så bästa exemplet är Ashkan Poya, som är ena halvan av var en halvan av Serendipity, tror de sålde det, men också en halvan av boken Miljardmakarna, som var väl en av våra absolut första kunder. Och han hade en retainer hos oss för lite PR, och den retainer var nog lite för stor för vad han fick. Men jag tror innerligt att det var ett sätt för honom att så här, men fan, det är mycket go i den här personen. Jag satsar lite, även om jag kanske inte kommer få tillbaka det här. Så, ja. Lite som att det blev liksom en indirekt investering nästan. Vilket var väldigt schysst och generöst. Det gjorde ju verkligen att vi kunde liksom komma igång ordentligt.
Men var drömmen alltid att bli en stor byrå? Eller vad tänkte du från början?
Nej. Och sen så är vi ju ganska små om man ser till hela världen som vi jämför oss med.
Fast svensk byrå, eller för att vara en svensk byrå, ni är stora här.
Ja, men det är vi nog faktiskt.
För du är ju också orädd att öppna en ny marknad. Det är ju så här, ja, men sen vi har känt varandra, du bara så här, men jag ska öppna kontor i London. Jag bara så här, gud, har du ens en kund i London? Du bara, jag ska skaffa en kund i London.
Ja.
Och du bara gör det. Och sen helt plötsligt finns det typ 5 länder. Men alltså, vad tror du det beror på?
Alltså, jag tror att jag vet vad vi kan leverera. Och då blir man inte så rädd. Men däremot så har vi också växt med kunderna. Alltså, ja, våra kunder börjar i Sverige också, många av dem. Men sen så går ju de vidare till de andra nordiska länderna. Tyskland, UK, US.
Mm.
Och då är vi så här, alltså, och man får inte glömma att det är så basic, det är så basic nivå. Okej, ett företag ska expandera. Det är ju verkligen ett gäng människor som sitter och bara, ja men Tyskland låter bra för de har bra e-handelsklimat och det finns det här lagret där. Så vi tar Tyskland och så gör alla samma sak. Och då är ju nästa fråga, okej, men vem ska hjälpa oss etablera oss där? Då är det ju verkligen ett gäng människor som sitter och funderar och så kommer fram till det. Och om då de har en partner i oss som gör det mesta ganska bra. Om vi säger, men vet du vad, vi kan göra det för er i Tyskland också. Det är klart som fan att de kommer välja oss.
Ja, och att det blir jävligt bekvämt.
Det, precis, för liksom, tid är pengar och folk har inte tid eller liksom energin eller förmågan. Eller, alltså hur ska jag hitta någon i Tyskland?
Ja.
Det är, när jag själv skulle leta runt efter kollegor i Tyskland och i UK, då är man så här, hopp, vem ska man prata med nu då? Så går man ju genom liksom hela LinkedIn och alla företag som man någonsin har känt som har expanderat dit och frågar, vem är den bästa PR-personen? Vem är den bästa på det här och det här och det här? Och alla ger olika svar. Så jag bara, men what the fuck ska jag göra? Mm. Är den här personen bäst? Är den här bäst? Är den här? Och sen så har jag gjort ett stort grundarbete att då hitta, ja men den här är nog bäst för att, och den vill det. Och då så hittar man ju ett jävligt bra team och sen kan vi gå i god för att de är bra eftersom att vi har ett stort förtroende hos våra kunder.
Men du lägger ändå lite, det låter ändå som att du lägger stor vikt och tid i att hitta rätt personer än att bara hitta någon.
Absolut. Och vi konsulter, vårt enda kapital är förtroendekapital och alltså det är ju liksom, alltså vi är verkligen konsulter så vi är ju våra prestationer. Har vi inga bra personer, då har vi ju ingen business.
Nej.
Så allt gäller, liksom allt det är kokat ner till människorna. Sen så är väl mitt jobb att hitta då gemensamma visioner som vi alla kan sträva mot som gör att folk hoppar på tåget. Folk har ju inte hoppat på det här tåget för att vi ska bli en stor byrå i Stockholm. Alltså, nej. Folk har hoppat på det här tåget för att det ska bli ett jävla monster ute i världen. Och det är ju det jag måste leva upp till.
Mm. Är det det liksom, är det det här du, trodde du att du skulle sitta och vara här idag när du, den dagen du började med PR? Är du där du vill vara?
Alltså, verkligen, alltså, vi har ju bara börjat så här, alltså, snälla kära.
Ja men för att titta sett idag, alltså där du sitter idag, du kan ju inte vara i imorgon, för imorgon har inte hänt än.
Nej men precis, nej men så här, jag är nöjd med där vi är idag, jag tycker det är fantastiskt det vi har åstadkommit allihopa, det är jag. Men sen är jag ju väldigt exalterad inför framtiden. Och framtiden behöver inte vara om 10 år. Framtiden är också senare idag.
Ja,
imorgon.
Ja.
Alltså det tycker jag också är kul. Vad händer imorgon?
Ja.
Det händer ju saker varje dag.
Och vad är liksom planen och drömmen med Redgert Koms?
Alltså jag vill att det ska bli ett något typ av, funderade på lite, alltså jag var faktiskt inne och googlade på lite på Bonnier igår. För jag bara, men gud, Bonnier, det är ju också alltså, lite mediehus, håller på med lite olika saker. Så bara Bonnier Group, bla bla bla. Så gick in och just det, de har ju så här Bonnier News som är alla tidningar, Dagens Industri, DN och så vidare. Sen så har de ju Bonnier Fastigheter. De äger massa fastigheter. De har Bonnier Ventures som investerar i nya företag. Bonnier Books, bokförlag. Och det här är ju då på massa olika marknader. Något sånt här jag tänker, fast ännu större.
Mm.
Så det är ju någon typ av, alltså något typ av stort bolag som kanske till 50% har olika konsultverksamheter. För att genom att bedriva konsultverksamhet så lär man sig väldigt mycket om olika företag hela tiden. Och vad funkar bra, vad funkar mindre bra. Så det, den liksom, lärdomen vill vi alltid ha. Och sen så kanske att 50% är vår egen portfölj av bolag som vi antingen har investerat i eller startat själva. Lite som att det är liksom ett Procter & Gamble, att vi har en portfölj av företag. Och det här då är världsomspännande.
Ja. Alltså. Ja, alltså jag gillar tanken. Tror du någonsin att du kommer känna dig nöjd och mätt? Eller vill du ha mer och mer?
Jag är nöjd hela tiden, men jag vill fortfarande ha mer. Alltså jag menar bara, det ena utsluter inte det andra. Jag är skitnöjd med den platsen vi är på idag. Men det vore kul med något mer.
Ja, jag köper det.
Alltså, jag bara, ja, jag är 30 år nu, nöjd. Vad fan ska jag göra resten av livet?
Nej, men det är som du säger, det är viktigt att vara nöjd men att vilja ha mer. Eller så här,
ja.
Vara stolt kanske då är rätt ord.
Jo, men alltså, jag tror att man är väldigt eager att sätta människor i fack att man är antingen eller.
Ja.
Alltså, vi kan väl vara båda. Du kan väl vara jättenöjd i platsen du är, men du kommer ju fortfarande vilja, det finns en framåtanda.
Ja, gud ja.
Du vill ju uppleva fler saker.
Annars stagnerar man ju.
Och det är väl liksom, alla managementböcker säger ju så här, väx eller dö. Mm. Det är väl liksom det mest vanliga,
ja,
liksom, uttrycket som finns när det kommer till bygga företag.
Ja. Och liksom, vad är drömmarknaden om du fick välja?
Alltså, det är ju New York. Vi har hängt där mycket.
Ja.
Vi vill väl båda till New York.
Ja.
Och det är ju skitkul att drömma vidare kring det. Och det är nice att det inte riktigt har hänt än.
Det känns ju inte jättelångt borta.
Nej, jag vet. Men det är fortfarande inte här. Nej. Vilket är nice. För att om både du och jag hade fått New York nu, då hade vi ju, alltså då hade vi kunnat pensionera oss lite grann.
Ja.
Inte för att säga, man tar New York och så går det jättebra pengar och det kommer ju vara en jävligt kämpig marknad. Men det är kul att fortfarande ha liksom den där drömmen som ligger där framme.
Oh ja, och det finns ju väldigt många svenska bolag som säljs eller som säljer i USA som behöver en byrå,
ja,
i New York.
Exempelvis. Men precis, så USA finns ju på radarn för vår verksamhet att öppna upp inom en relativt snar framtid.
Mm. Och du som ledare, hur är du då?
Skit, ska jag. Nej, men det som gör Det som är bra på är att jag vet mina brister. Alltså så. Och,
vilka är de?
Det är att jag inte har något tålamod för... liksom, jag är inte den bästa personen att sitta med en utvecklingsplan för kollega X och Z, utan jag är mer visionär som kan få människor peppade och exalterade för resan vi står inför. Men när det kommer till så här daglig uppföljning och liksom det här lite mer strukturerade arbetet, som är superviktigt. Alltså alla medarbetare måste ju fatta att det finns en plan för dem också, även på individnivå. Det finns en stor plan och så finns det liksom en individuell plan. Och den individuella planen är jag inte lika bra på att sätta och hålla koll på att den verkligen levs upp till. Men där är jag bra, i och med att jag vet att jag inte är bra på det, så kan någon annan som är bättre på det. Och i det här fallet så är ju det Chloé i Sverige, vår vd, och Amanda i UK som är vår vd där. Och Kate i Tyskland som är chef över tyskarna.
Alltså du har inget personalansvar?
Nej, det är väl de tre.
Ja, det är de. Ja, det är din ledningsgrupp kan man
ja,
säga.
Ja, men typ så. Vi är inte så formella så jag vet inte vad.
Men ändå skönt att du har koll på det. Har du fått liksom feedback kring att inse det, eller har du kommit liksom till de insikterna själv att så här, det här är nog inte min grej?
Jag tror ingen har uttalat sagt det, men jag tror att alla fattar, alltså det finns en jag tror inte företaget hade kunnat bli så stort som det ändå har blivit efter 5 år.
Nej.
Om inte jag hade haft den självinsikten, men det är ju också för att jag tror att människor utan att ha sagt det kanske hintat, alltså jag inte är den bäst lämpade Nej. Personen att sitta med massa av
strukturfrågor
och sådär.
Jag fattar. Och en annan sak som jag är nyfiken på är ju att du har ju liksom blivit från ett mindre bolag till ganska stort på kort tid.
Mm.
Och då är man ju också ganska tajta liksom. Man blir vänner, man jobbar mycket ihop och sådär. Det tycker jag personligen är svårt är hur man liksom behåller det professionellt. Hur gör du?
Jag vet inte om vi är så professionella.
Ja, för ni känns ju kompisar. Kan du sätta ner foten?
Ja, men sen är det ju som sagt inte så mycket min uppgift att sätta ner foten. Nej. Så vi är ju kompisar och det är liksom, det här är ju, det är verkligen mina vänner och min familj som jobbar här. Och så vill jag ha det, och jag vill ha det väldigt liksom flat. Alltså,
platt organisation.
100%. Det finns, alltså enda anledningen till att det finns liksom chefsroller är ju för att hålla koll på struktur och processer, för annars blir det ju bara en pannkaka.
Mm.
Men i form av hur vi står oss ideologiskt så ska det inte finnas några hierarkier.
Mm.
Och det tror jag att alla, eller de flesta tycker som jobbar här, och det gör vi ju medarbetarundersökningar för att se hur man tycker saker funkar liksom löpande. Så jag antar att vi lead by example när det kommer till det, att vi bara är som ett gäng vänner. Men sen finns det ju självklart krav så där som alla har, men det är ju mycket mer då de jag nyss nämnde, Amanda, Chloé och Kates ansvar.
Ja, men vad skönt.
Men sen är alla liksom, alla är ju rimliga personer som jobbar här, så att folk fattar ju själv liksom vad som förväntas i ett kundprojekt till exempel. Det är ju ingen som behöver tjata på en.
Mm. Jag fattar. Och en annan sak som jag tänkte på är att du är ju väldigt duktig på pitcha in idéer. Du är en visionär, så du är ju duktig på att dra in kunder. Har det varit betydande för dig och bolaget att ha en säljare ombord?
Ja, absolut. I början så var det ju superviktigt. Då var det ju verkligen att pitcha in. Och det är klart att den utmaningen kommer för varje ny marknad man går in på. I och med att nu är vi ju någonting i Sverige. Vi är ganska välkända här och har bra track record. Men i UK eller Tyskland eller nya marknader, vi är ju ingenting där. Vi är ju en liten fisk i ett stort, stort hav. Så det är klart att det är nice med någon lokal förankring i form av en person som jobbar på bolaget som också har relationerna.
Mm.
Så det är superviktigt. Men nu, för Sveriges del i alla fall, så går det ju av sig självt. Att,
men i början,
då startade
du ju ut att du också anställde en säljare.
Ja, och det säljare.
Ovant, liksom.
Ja, men då säljare har vi ju för, alltså, influencer marketing framförallt, så finns det ju liksom säljare som säljer samarbeten.
Mm.
Men att sälja samarbeten idag är ju liksom mer än att lyfta på luren och ringa random företag. Det är ju mer så här. Man har lite kunder som har olika behov och som sen vill att man ska hitta relevant influencer som tar ut relevant koncept som känns relevant. Mm. och att den personen håller ihop hela liksom, det projektet. Det är ju vad en säljare för oss är idag. Det vill säga att den ansvarar ju lite mer för att skapa kundnytta snarare än sälja.
Mm.
Vi tar ju alltid kundens liksom, parti i första rum. Se till att det blir så bra som möjligt för dem. Och det är ju också därför kunder gillar oss. Och det innebär ju att säljaren är ju mer som en gatekeeper så att det inte blir massa skit som bolaget gör.
Ja. Ja, men jag fattar. Jag fattar. Och jag menar, det har ju inte bara liksom hänt en resa med bolaget utan också mycket dig som person. Vad skulle du säga liksom är största resan med dig som person om man tittar tillbaka 5 år och hela PR, Dannis och hela den här eran som tog sitt slut till nu liksom?
Vad tycker du?
Alltså en jättestor förändring. Det är ju, eller det är som ett så här, det är väl så det är med alla som har, vi är ju lika gamla, vi är till och med födda samma månad liksom. Men det är väl också det som händer som mest mellan 25 och 30, mognadsmässigt.
Mm.
Men också att det känns som att du har lugnat dig lite med liksom hela vill vara känd fronten och vill bygga bolag istället.
Ja, så jag är ju verkligen besatt av att bli känd för några år
sedan. Men det är väl en mognadsgrej?
Ja, men också här, om, ja, på ett sätt. Men vad fan, jag hade kunnat vilja bli känd nu också. Ja, och det hade ju inte varit några konstigheter. För det vill ju väldigt många människor vara.
Varför slutade du vilja det?
Alltså jag tror att jag i ganska ung ålder fick testa lite av ganska många saker. Alltså jag fick en liten försmak på hur det skulle vara att exempelvis vara känd. För att jag typ ledde Idol Extra på TV4 och hade en stor podd.
Och skrev en bok.
Och då hade man ju, när man var ute så kom det fram lite personer och sådär. Och sa hej. Och det var ju skitkul såklart. Men så inser man ganska snabbt att, men gud, alltså, så kul var det inte. Det är inte värt det.
Nej.
Att hålla på, lägga ut 1000 Instagram-inlägg varje dag. Och skriva böcker som irriterar människor. För att vadå? Att någon ska ta en bild. Alltså det var inte lika kittlande längre.
Nej.
Eller som att man har varit i sammanhang där man fått göra så här sjuka, så åka på kanske en sjuk resa i ganska ung ålder. Så man bara, what the fuck är det här? I form av liksom ställen man åker till och hur man åker och vart man bor och så vidare. Och sen inser man, ja, det var ju kul typ en gång. Och då slutar man jakten på att exempelvis bli rik. Då är det inte heller lika viktigt. Så när man får testa saker i liten skala så kan man ganska snabbt navigera i vad man faktiskt tycker är kul och inte. Och vad man vill fortsätta med.
Mm.
Och för min del, alltså det jag tyckte var kul när man fick testa lite företagande var att så här, jävlar, här har jag möjligheten att skapa en plats där många människor som tycker om varandra kan få jobba mot ett och samma mål under ett och samma tak, där jag innerligt hoppas att alla mår bra varje dag. Och där man samtidigt får liksom självförverkliga sig själv och sina egna drömmar.
Mm.
Det tror jag att jag har gått igång på allra mest. Det finns så mycket potential där ute. Så många människor som vill, kan, är kapabla. Men som kanske inte riktigt fått den möjligheten att visa framfötterna tidigare i livet. Och det är ju alla dem jag vill ta tillvara på.
Är det som driver dig, skulle du säga?
Jag tror det. För att jag har insett att så här, när många bra människor som är liksom lika i den bemärkelsen att de har lite samma synsätt på livet möts, så kan det göra bra saker hända.
Mm.
Och då vill man ju veta, hur många människor kan man egentligen sätta ihop?
Ja.
Och vad kan det leda till?
Ja, och det känns ju som att du tar vara på när du väl hittar bra människor. Jag menar, din första anställd Love är ju ett sånt exempel. Mm. Vad har han betytt för resan?
Alltså jag tror att, alltså väldigt mycket såklart, råder inget tvekan om det. Men jag tror jag känner på senare dagar, alltså än mer än vad jag kanske initialt trodde. För det är ju dels liksom, jag tror att vi har ju minnen tillsammans som är en grej. Och jag tror att delade minnen är ju alltid, står ju högre i kurs än saker man kommer ihåg själv. För det spelar ju ingen roll. Och det finns ju ingen som, alltså Love och jag har ju väldigt många gemensamma minnen, vilket tycker känns jättekul. Och sätter ju massor av värde på den här resan som jag inte hade kunnat haft om vi inte hade jobbat tillsammans. Men sen också bara i form av så här DNA. Så han är ju vår DNA-bärare. Så nu är hans roll, nu öppnar ett nytt kontor till exempel, att åka till det landet. I det här fallet ska han åka till Tyskland nu, där vi precis öppnat upp kontor. Och bara sprida liksom hur vi är. Så här gör vi det, så här snackar vi. Den här personen kan ringa för det. Så bara sätta kulturen någonstans, en kulturbärare. Och där är ju han extremt viktig. För att han kan väl den bättre än någon, skulle jag säga.
Ja, gud ja. Fy fan vad roligt att följa. Och jag menar för hans del, och få vara med och utvecklas och få den liksom tilliten och varit med från dag ett och gjort liksom i princip allt.
Ja, 100% allt.
Till att åka till nya marknader nu och liksom vara kulturbärare.
Han är grym. Alltså, jävlar. Love.
Men Love, man blir typ böl.
Ja, visst blir man det.
Man blir verkligen. Jag har ju försökt sno honom flera gånger. Men han är lojal också.
Va? Det jag visste faktiskt inte att han gjort det.
Jo, till hästens någon gång. Jag bara, snälla, kom till mig. Det var innan jag hittade min Julia, men hon har lämnat mig nu. Nej, men jag är också lite så här, bara vill höra lite så här på djupet av dig, vad så här, hur du tänker på dina lärdomar av allting. Är det några insikter du vet nu när du ändå blivit 30, där du bara så här, jag har lärt mig av det här, jag hade ju önskat att jag hade gjort det här annorlunda.
Jag tror att jag önskar att jag hade kunnat vila i att saker tar tid lite tidigare. Jag var så jävla hetsig i början, och det är jag fortfarande, men alltså det är en fot framför den andra. Det är som man måste tänka, jag gör det bästa jag kan här och nu, jag gör det bästa liksom om en timme, jag gör det bästa imorgon. Och om jag håller den principen hela tiden, så kommer det gå framåt, även om det kan vara liksom minor bumps liksom på vägen, så går den stora liksom linjen, eller vad man ska säga, den går uppåt. Och om man kan vila i det, så mår man ju bättre. Man känner inte en lika stor press inför framtiden. Så att vara lite mer liksom, eller så här, jag har alltid varit här och nu, men att vila i att gör bara ditt bästa, det enda du kan. Och sen också skaffa lite principer tidigare. Varje dag ställs man inför massor av beslut som ska tas, och olika situationer som man då ska involveras i. Men då har jag också nu kommit överfund med att så här, om det här inte är en sak som kommer hjälpa den stora resan, alltså om jag lägger mig i det här projektet eller det här mejlslingan eller den här dialogen som jag tror kanske det fortgår bättre utan mig, så ska jag inte lägga mig där, för det kommer inte hjälpa liksom the greater good någonstans. Nej. Så det är väl också en insikt som jag har med mig. Sen så där också reflekterat över saker som jag tycker att jag har gjort bra, och det är ju alltid att utgå från att alla människor har liksom en bra agenda, är liksom bra människor som vill bra saker, snarare än vara skeptisk. Jag har alltid varit lagd åt det första. Så jag har alltid liksom välkomnat människor och trott på deras förmåga och kapacitet och vilja och ambitioner. Och det tror jag har tjänat mig bra i längden, även om det såklart har gått fel ibland.
Man blir lite bränd då och då.
Ja, men lite sådär. Men jag tycker fortfarande en bättre livsfilosofi. Jag tycker att det är roligare att leva i en sån miljö Där man tror på människan snarare än misstänksam och så. Så det vill jag göra ännu mer av.
Har du någon gång mått dåligt över att du vill att det ska gå fort och nu och är hetsig liksom? Jag känner igen mig mycket där, man vill ju ha allt nu. Speciellt när man är visionär, så vill man ju liksom ha den här visionen nu.
Absolut.
Hur jobbar du med det?
Men jag tror bara man kommer till en punkt där man inser att så här, man har lite crack the code. Alltså om jag bara fortsätter göra som jag gjort, då blir det som jag vill. Så alla kommer till den punkten på, alltså, vid olika tillfällen och situationer i livet. Jag tror att jag kom till den när, jag vet inte, kanske jag var ett, två år sedan. Man bara så här, om jag bara fortsätter, då kommer jag sitta där med Kris Jenner om liksom 5 år, om jag vill.
Mm. Det är ju lite,
för att det funkar.
Det är ju lite ditt mål.
Ja, alltså 100% mitt mål.
Du älskar ju så här Kardashians.
Alltså jag är ju besatt. Jag vet också att jag inser bara, det är också så jävla gamla skolan att vara besatt av Kardashians.
Ja,
det är så här, de är ju oldies but goldies nu liksom. Eller oh, goldies but goldies, skitsamma. Nu ska man ju...
En 20-åring bara Kardashian vem?
Det är det jag menar, så jag bara, fuck. Men det har alltid varit min grej, så jag kommer alltid lite för sent till festen. Och det får väl också vara fint. Så man fick en blogg på studieplan.se när det, ja, var typ utdöende.
Fast vadå, vi är inte, alltså så här, vi är inte gamla, vi är 30. Det är ju inte, det är fortfarande vissa som tittar på Kardashians, en stor skara. Det är ju vi som har råd nu. 20-åring har ju inte råd på samma sätt som konsument.
Jag vet, men sen så sitter man bara där typ så här, och som den typ företagsledaren som vägrar satsa på, eller typ de alltså människor, eller människor, alltså företag som då för några år sedan vägrade satsa på e-handel.
Ja,
man bara, ja, idag så kanske inte det är toppen. För, och du vet, om jag är då någon gammal hagga som bara bryr mig om Kardashians för tv, det är det modernaste som finns, då är jag ju lite ute och cyklar. Men jag tror ändå att...
Men du drivs lite av Hollywoodfruar. Du tycker det är kul.
Det har alltid varit min grej.
Jag vet. Det är det som är så skönt. Vi har liksom aldrig konkurrerat där.
Men vad är din grej då? Vilka är liksom dina drömpersoner?
Ja, men jag gillar ju liksom... Ja, men jag gillar ju lite så premium lyxvarumärken så, men inga Hollywoodfruar på det sättet.
Nej.
Då får det gärna vara liksom karriäristfrun som slirar om, alltså, men du vet, så.
Var det du som visade mig Martha Stewarts liksom PR-kvinna?
Ja.
Det är ju din.
Ja.
Vad är hon heter nu igen?
Magrino.
Magrino PR. Ja. Och sen heter hon på Insta om man vill kolla. Men det är någon riktig så här Upper East Side hagga,
ja,
som lägger upp bilder varje dag när hon kliver ut från sin lägenhet i olika outfits. Och
ja.
Så, alltså det är det sjukaste jag sett.
Gud, men det går ju bra för dem.
Ja. Vad gjorde hon när Martha Stewart satt i fängelset då?
Ja, då var hon ju inte hennes PM. Kom ju sen, with the fame.
Men det är också hennes bästis, eller hur?
Ja.
Alltså man vill ju så gärna ha ett varumärke som kontaktar med Green och PR för att se vad de kan göra för en.
Ja, men jag jobbade ju med dem.
Gjorde du?
Ja.
Hur gick det till? Vad gjorde man liksom?
Nej, men alltså, de var ju assköna. Jag jobbade ju med dem i 3 år.
Hur många var de?
De var en jättestor byrå.
Var de?
Ja! Det gick ju sjukt bra för dem.
Men vad gjorde ni typ med dem? De gjorde de så här, de fick in olika tidningar och
ja,
så.
Ja, med pressbearbetning och du vet, så det var ganska tråkigt. Event var ju ingen höjdare. Inte. Det var ju då jag alltid var missnöjd och Jan ville ha Rihanna till events.
Men vilka fick de till events då?
Nej, men de fick inte så många. De ville ha mig jättemega betalt. Så det var ju då Camilla Olsson kom in i bilden. Jag bara, hej Camilla!
Men hon, lyckades hon? Jag kommer inte ihåg
hon. Ja, hon lyckades varje gång. Hon ville inte ens ha betalt.
Camilla Olsson, för alla som inte vet, är ju New York socialite-kvinna som du och jag känner.
Ja,
som
otrolig person. Som
känner alla, alltså allt i hela världen.
Och så generös.
Så generös.
Med sin tid och kontakter.
Jag vill att hon ska bli... liksom vd för Erik Holms New York.
Det kommer hon typ inte göra.
Nej,
hon bara, jag vill inte jobba.
Nej, hon vill ju inte, hon vill bara sitta där på restaurang med typ så här olika människor. Ja. Och ingen fattar hur det går runt liksom. Älskar
den. Nej, gud. Ja, men lite så här, jag vill ändå bara höra lite hur du tänker framåt. Vad är drömvisionen? Är du drivs, du vill bli megarik? Eller liksom, vad är målet?
Jag vill känna, pengamässigt vill jag känna att jag kan ta hand om mig själv och de jag tycker om. Och liksom basic needs.
Ja.
Så.
Basic needs?
Alltså inte så att jag så här, knappt har ett tak över huvudet. Men
du är väl en sån som vill ha hus i Troppan?
Nej, och... men ni kanske inte har det. Absolut.
Ja.
Jag menar så här, alltså visionen
basic
var då.
Okej.
Okay. Jag menar inget överdådigt.
Nej, jag fattar.
Alltså jag skulle vilja bo i New York en dag. Ja. Det kostar fett mycket pengar. Jag skulle vilja ha typ ett sommarhus i Italien där jag kan hänga med mina vänner och min familj. Jag vill att om någon blir sjuk så kunna köpa privat vård så att den personen blir frisk igen. Ja, alltså det. Mm. Och det är klart att det kostar pengar. Det är inte så att jag bara,
Nej.
Alltså,
nej,
så.
Jag fattar.
Men det är inte liksom, något överdådigt eller liksom ha mest pengar på banken av alla. Nej. Eller vara med på någon rikista. Private jet. Nej. Men gärna business.
Jag visste det där kommer.
Jo, men alltså du fattar typ så. Och för att bara se hur långt jag kan ta det. Alltså, hur stort kan det bli? Det är väl det jag vill testa.
Du drivs egentligen av att bygga bolag.
Jag tycker det är skitkul. Det är ett pussel. Alltså lägga pusslet. Jag hatar pussel i sin renaste form. Alltså det vill säga ett brädspel eller vad det är. Men pusslet. För det är så kul att se så här. Man kommer ihop de här två delarna. Vad kan det bli? Och sen så tar man, flyttar runt lite så här. Kanske med schack då. Så händer det här.
Ja.
Och så blir det ofta som man tror. Och det är bara roligt att få det bekräftat gång på gång på gång.
Ja, jag köper det. Och vad har du för tips liksom? För du har ändå gjort det jävligt bra. För om man ska lyckas med det där och växa så snabbt och med lönsamhet och vet jag inte, ni är väl lönsamma antar jag.
Ja, gud ja, absolut. God, ja.
God, ja. Vad är tipset liksom? Lite så här, vad är ditt hack?
Men är ju inte så, alltså, det är ju inte så svårt. Alltså, man måste få in mer pengar än vad som går ut. Ja. Det är liksom första. Och det kan man ju se ganska svart på vitt. Och vi driver ju inte en kostnadstung bransch. Vi är ju så här, vi behöver en dator, en telefon typ. Och så kan man komma igång. Så det här med att det är någon så här investeringshysteri och bolag som får in mest pengar premieras mest liksom i media och liksom som raketer till höger och vänster. Den börjar lite försvinna också tror jag i och med att det är lite skakigt just nu.
Thank God.
Men och det är ju om man ska revolutionera någonting typ så här, jag ska revolutionera hur människor lyssnar på musik. Ja men det kanske kostar lite pengar i början. Men om däremot din vision är att bara göra saker lite bättre typ. Som i vårt fall. Och vi har ju liksom bara personalkostnader. Sen har vi lite kontor och sådana saker. Men den ekvationen är inte så svår. Och då tycker jag inte att man behöver göra det så svår. Och sen tror jag också att försök alltid vara inlyssnande. En person kanske säger att ens behov är det här. Men vad är det egentligen? Försök liksom kalkulera själv i ditt huvud. Hur du bäst kan hjälpa den här personen. Kan du tillföra värde på något sätt. Så finns det oftast en business att hämta. Så försök identifiera vart du kan skapa värde och sen starta en business inom det. Typ så.
Nice, bra tips. Jag tog till mig.
Och men du är ju bra på också det sociala, event, det får saker att hända.
Jo, men man ska ju skala upp eller man vill ju göra en business av det.
Jo, men då vill bara titta människor som är som dig typ.
Ja, men det är min styrka är ju kanske inte att göra business av saker. Utan jag är bara så här, känner folk och tycker det är kul.
Camilla Olsson här. Du är jättebra på, du är också väldigt liksom strategisk. Alltså på ett bra sätt. Alltså att du också lägger typ så här, du kanske träffar någon för typ några år sedan. Så lägger du liksom den personen i din minnesbank. Och sen när du hittar en möjlighet för er två att samarbeta. Då tar du den. Alltså,
då kanske jag plockar fram den. Du har rätt, men jag tog till mig. Jag ska nog klura lite på min framtid här nu. Ja. Vem hade du velat höra i podden som gäst?
Åh gud, det är så svårt. Det finns så många människor. Dig. Jo, jag vet exakt.
Vem?
Min idol.
Vem?
Erik.
Vilken Erik?
Torstensson.
Jaha, ja. Kan du lösa honom eller?
Alltså,
det är ju typ ingen som vet vem han är. Som
det är så jävla sjukt. Ja. Alltså för att han är ju otroligt cool.
Ja. Han är cool. Det var du som introducerade eller visade mig honom.
Alltså, han har liksom grundat Saturday Group som är liksom stort reklamnätverk med kontor över hela världen. Och som har sålde sen till Omnicom som ett stort mediebolag. Sen Frame Denim, alltså ett jeansbolag. Alltså omsätter miljarder. Sen liksom founding partners i Good American med Khloe Kardashian. Skims med Kim Kardashian.
Oj, alltså, han är med där.
Men snälla, fattar du?
Wow.
Det här är det sjukaste. Och jag bara så här, men han har ju varit på omslaget av The Weeknd och liksom, men de är ju framförallt internationella.
Ja,
det är ju det.
Lite större.
De skiter ju i Sverige.
Ja. Skönt.
Visst.
Jag ska läsa honom. Bra. Du vet att jag inte ger mig.
Nej, det är skitbra. Jo, men vadå? Jag vet också att han kanske vill göra lite mer svensk press.
Ja, jag ska höra honom. Det kanske är perfekt läge. Tusen tack för att du ville vara med.
Tack för att jag fick vara med.
Det
går inte till och med. Skulle
Om ni gillar podden så får ni hemskt gärna dela den här med era vänner, men också gå in och prenumerera och jättegärna lägga en liten kommentar. Det hade gjort mig så otroligt glad.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.